Det här är en podd från Svenska Yle.
I våras när pandemin var ett faktum så hade i alla fall jag jättesvårt att ta in att det bara skulle pågå och svårt på något vis att fatta att det här är en så jättelång process. Markus, känner du igen det här?
Ja, nu var man ju lite så där på något vis inställd på den tiden. Jag säger den tiden som om det skulle vara en helt annan värld och annan tid. Att,
ja.
att det är en ändlig grej det här. Det är på gång nu och så tar det slut sen i något skede. Men jag menar, det här är vår nya verklighet. Det är det som vi bara liksom behöver finna oss i på något sätt.
Det här är nyhetspodden från Svenska Yle och Markus är alltså Markus Rosenlund som är vetenskapsjournalist på Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Ja, som sagt så det här är vår nya verklighet och det som jag tänker är lite att det som vi håller på med nu är kanske att leta ett sätt att leva på där vi liksom samtidigt skyddar oss men på något vis ens lite kan leva normalt.
Ja, stämmer. Men frågan är att hur bra är vi på det? För det här var någonting som jag talade om redan på våren som jag pekade på Kina och sa att titta vad de har gjort. Alltså de tog det här på helt galet stort allvar ända från allra första början. De insåg på någon nivå att det här är inte någonting som går över alldeles snart. Så de satt genast gång liksom för fullt och hittade på olika sätt att för folk att kunna gå på restaurang och gå på museer och så här och liksom på ett sätt som gör det tryggt att du kan liksom leva ett någorlunda normalt liv samtidigt som du tar i beaktande det här virusets existens och skyddar dig och andra mot det. Att de var väldigt snabba med att haka tag i det här och liksom försöka hitta den där balansen. Men vi har liksom här i väst, det har inte gått så där jättebra och det är ju någonting som WHO gav oss bannor för här helt för några dagar sedan. De konstaterar att vi borde köta det här mera som i Asien där man på riktigt har tagit det här på allvar och tagit in med hårdhandskarna men ändå har man ju lyckats sen liksom bibehålla den där balansen.
Precis. Men Markus, en sak som många nu funderar på så nu i hösttider, nu det är höst och det drar ihop sig till vinter. Nu har vi ju också då den här, det som vi kallar för säsongsinfluensan som kommer varje år. Och det där, jag tänkte, många frågar sig kanske vad skillnaden egentligen är mellan den här influensan och covid-19. Vilken är den?
Ja, no, först och främst måste vi ju säga att om vi tar på allvar liksom den här kampen mot covid-19 och det coronaviruset så då, jag menar om vi vidtar de åtgärder, om vi distanserar oss och allt det där och tvättar händerna och det där så då skyddar vi ju oss samtidigt också mot influensaviruset. Det här med att tvätta händerna, så det skyddar oss mera mot influensaviruset som sannolikt liksom, sprids effektivare just via ytor. Det här coronaviruset sprids inte så effektivt via ytor. Skillnaden mellan covid-19 och influensa är väldigt stor och markant och viktig för alltså det talas ju mycket om det här covid-19 som en slags influensa eller influensaliknande sjukdom. Ja. Men det är ju de facto inte alls influensa vi har att göra med. Det är en helt annan familj av, en helt annan grupp av virus. Det, influensaviruset är inte ett coronavirus.
Nej, precis. Och skillnaden förstås där är ju också det då att mot influensaviruset, det som vi känner, eller de som vi känner, det är ju flera, mot dem har vi vaccin.
Ja, precis. Ja. Och sen också liksom själva sjukdomen, covid-19, är väldigt annorlunda än influensa. Den är, det var någon som sa att man borde sluta tänka på den överhuvudtaget liksom i banor av influensa. Så här, den är mycket mer en blodkärlssjukdom, en cirkulatorisk sjukdom, alltså en blodcirkulationssjukdom. Den påverkar hjärnan, den påverkar hjärtat, den påverkar liksom blodtrycket, allt det där. Och den är på det viset, den kan vara mycket allvarligare om du får liksom den där riktigt brutala versionen av den, om du är mottaglig, om du hör till dem som får den här svåra versionen, så då är du betydligt mera illa ute än om du får en släng av influensan.
Nu, som du sa, så vi vet ju mera nu då hur corona, det nya coronaviruset smittar, och som du sa, så det är inte så mycket kanske via ytor som man då trodde först, utan det är mera då via luften, och det är förstås därför också nu då som munskydden har kommit in som en viktig faktor här. Men det pågår ju nu då forskning för fulla muggar i världen kring hur det här smittar. Om du skulle nu välja något enskilt som är på gång som du tycker att är extra intressant som vetenskapsjournalist, så vad skulle du säga då?
No, helt nu på sistone hade seglat upp en spännande ny insikt om det här viruset som vi inte liksom, vi har inte på något vis lyckats klura ut vad det beror på att det här nya coronaviruset smittar så mycket aggressivare än de här tidigare coronavirusen, SARS till exempel. Det här är liksom på en helt annan nivå när det kommer till smittsamhet. Och det här har förbryllat forskarna, för liksom, det har inte funnits någon riktigt vettig förklaring till det. Men helt nu på sistone har man upptäckt en ny aspekt av det här viruset som man inte har varit medveten om tidigare. Alltså det som vi vet är att det smittar liksom, det tar sig in i cellen genom att koppla an till den så kallade ACE2-receptorn som finns på cellernas yta. Men de här ACE2-receptorerna, de är liksom ganska så här, hur ska vi säga, de ligger inte och dräller i så där jättestora mängder. Alltså viruset måste ha lite tur för att hitta fram. Men nu har man då liksom hittat en annan receptor som det här coronaviruset använder. Om vi liknar det här ACE2 liksom vid låset som viruset använder, den sticker in sin nyckel i det här ACE2-låset och vrider om och så är det inne. Men nu har vi hittat en guidningsfunktion, kan man säga, som det är alltså forskare, det är ett forskarteam som leds från Helsingfors universitet faktiskt. De har hittat liksom en till sån här, de kallar det för en hulling, det är liksom som en harpunspets.
Precis, och det är ju, forskare har ju förbryllats över det just precis, att hur kommer det sig att det smittar så snabbt. Men här finns nu i varje fall då en delförklaring, men sen en annan grej kring det här viruset. Och då, jag tror många hoppar till när den här nyheten kom här för ett tag sedan om att man har hittat ett muterat virus. Och då blir det ju sådär att oj nej.
Ja.
Men vad betyder det?
Ja, det var det här norska versionen som du säkert menar här. Alltså i Norge hade de hittat en ny muterad variant av det här viruset. Det är egentligen inte någon så stor grej på det viset. Alltså vi måste hela tiden komma ihåg att vi snackar inte om, eller ska vi säga, jo, vi snackar om ett virus, en sorts virus här, men vet du, precis som med människor, så det finns alltså 7-8 miljarder människor snart, och vi är alla homo sapiens, vi är alla liksom i princip ganska likadana, men ändå så vet du, finns det väldigt många olika sorters människor med olika hudfärger och olika dittan och dattan. Och samma sak med viruset, det har en väldigt mycket snabbare omsättning än vi människor. Det lever mycket, eller det lever egentligen inte alls, men liksom det existerar mycket kortare tid. Och det utvecklas hela tiden, vet du. Lite beroende på var du är i världen så finns det olika sorters coronavirusen vid det här laget, som alla har lite sina egna dialekter, kan man säga. Men det här är inte något konstigt med det. Alltså Det här är absolut inte den enda muterade varianten. Det finns en uppsjö av dem runt om i världen.
Just det. Okej, men det är ju bra att höra det, för när man hör muterat virus så blir det lite sådär att oj nej, det är lite sådär science fiction-aktigt. Men,
ja.
men det som ju nu då, det har vi ju sagt många gånger här i Nyhetspodden när jag har pratat med dig, att det är ju det som ju är den viktigaste saken här, det är ju då vaccinet. Och här pågår ju nu då test för fulla muggar på många håll, tiotals olika ställen. En grej som ju har fått en del uppmärksamhet här när det gäller just vaccinutvecklingen är det att de medicinbolagen som håller på att utveckla vaccinet har fått stoppa testandet. Att testandet har fått ta paus. Men nu såg jag här att AstraZeneca till exempel som är med här, de återupptog utvecklandet idag. Vad betyder det här att man blir tvungen att ta paus i utvecklingen eller testandet?
Det här ska man absolut inte dra allt för långtgående slutsatser. Och det här är helt normalt. Alltså det händer alltid när en läkemedelsfirma utvecklar en ny medicin eller ett vaccin. Så vet du, det är en lång process och framförallt med den med det här viruset då, när man har utvecklat det här vaccinet i rasande, rekordmässigt snabb takt, så det är helt liksom väntat att det kommer gropar i vägen som gör att man måste stanna och titta att vad händer nu då. Det är en fråga om säkerhet helt enkelt.
Ja. Så egentligen är det bra nyheter då att testandet, att man tar paus?
Ja, no, definitivt. Alltså alternativet skulle vara att man konstaterar att jaha, no, den där ena typen där blev sjuk av det här vaccinet. No, men vet du, sånt händer. De människor finns
det
så det räcker.
Ja.
Att vi kör på bara och tutar och kör. Nej, det är klart, nu ska man ska ta säkerheten före allt annat. För det är otroligt viktigt på lång sikt, framförallt med no, dels det att man förstås att man tänker på människors säkerhet, men dels också det att man tänker på människors förtroende, för om man tillåter såna här buggar att slinka igenom, och det kommer ändå buggar förr eller senare emot, det är nästan oundvikligt, men ju flera såna här buggar man, om man låter dem slinka igenom, att det kommer fram, vet du, sen att vi visste om att det fanns den där sidoeffekten, bieffekten, men vi lät det gå. Så det skulle bli en sån skandal och det skulle ruinera och rasera folks förtroende för vacciner överlag, och sen skulle folk inte ta de vaccinerna och sen skulle vet du, den här pandemin bara rasa vidare, så att säga.
Ja. Nu läste jag här att de flesta experterna tror att ett vaccin kan finnas i mitt av nästa år, det vill säga i sommar nästa år. Jag hörde Mika Salminen, smittskyddschefen på THL, säga det också, så att helt bakom knuten är ju då inte här vaccinet.
Nej, det var nog klart från allra första början att nu kommer det att ta tid innan vi har det vaccinet, men jag menar, det är ju ändå, om vi skulle få det vaccinet till vad heter det, nästa sommar, så det skulle betyda liksom ett drygt år som från det att det här virusets genom kartlades. Men det är ju hur som helst, om vi får det vaccinet till nästa sommar, så det är ändå rekordsnabbt. Alltså inget vaccin någonsin har utvecklats så fort. Det är nästan ingenting i de här sammanhangen.
Nej, vi talar ju alltså om rekordfart då, i vilket fall som helst.
Ja.
Ja, men sen tänkte jag ännu en sak. Det här, nu då som en vanlig människa som följer med och så här, så det kommer ju, det är ju lätt nu att läsa alla möjliga nyheter om medicinska framsteg och så här. Så hur ska man kan ju kastas mellan hopp och förtvivlan här. Hur ska man tänka som icke-virusexpert?
Ja, man ska inte nu liksom, som du säger på engelska, overthink it. Man ska inte övertänka. Samma sanningar gäller fortfarande som i våras. med bondförnuft och liksom helt basmedicinsk kunskap så kommer man ganska långt. Alltså det, genom att hålla sig till de här råden och rekommendationerna och som THL och experterna kommer med, så har man ganska bra chans att undvika den här smittan. Det är klart, man måste också leva sitt liv som vi var inne på i början. För det har ju blivit klart alltså nu med den här distanseringen och karantänen. Så det har ju tagit ganska hårt på folks psyke. Alltså folk blir deprimerade och det är liksom 8 månaders köer till parrelationsterapi. Alltså vet du, parterapeuter har jättelånga köer. Så man måste ju leva också och man måste ha den här mänskliga kontakten. Men man kommer jättelångt bara genom att vet du, undvika de här massevenemangen. Stora släktkalas med hundratals människor eller stora fester eller överhuvudtaget evenemang där många människor står tätt intill på varandra och talar varandra i ansiktet. Kan man undvika dem så är man redan ganska trygg. Så om man liksom tar i beaktande de här grundfaktorerna så klarar man sig ganska bra redan.
Tack så jättemycket för det här samtalet, Markus Rosenlund, vetenskapsjournalist på Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!